Trädgårdssnack.
Då är vi tillbaka en liten trädgårdstäppa någonstans ute i vårt avlånga land. Annika Schelin, Flygande Plantshop, och mannen, myten, legenden, Magnolia Magnus, Magnus Karlström, kärt barn har många namn. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Ja, hur har trädgårdsåret varit under detta pandemiår, Magnus?
Ja, det har ju varit ett speciellt år. Det har varit extra varmt på sommaren, men jag tycker det har varit ett bra planteringsår och bra tillväxtår. Och nu när vi har fått lite väta här på slutet så börjar det riktigt rätta till sig.
Du, alltså, jag har ju varit och frekventerat din bästa plats här på jorden, Magnoliaskogen ute i Alnarp. Herregud, alltså så många olika sorter där finns där ute. Då.
Ja, där är. Från början så hade vi ju gjort korsningar och planterat ut ett 1000-1200, och det är klart att en del har knakat av med åren, men det är väldigt många kvar och väldigt många nya fina färger där, så att man ska nog ägna lite tid och titta på anläggningen.
Det roliga är ju liksom att för er som inte har varit ute i Magnoliaskogen, som ligger alldeles vid Alnarpsparken mellan Malmö och Lund då, ska vi ta och säga. Alltså att där det blommar alltså i princip hela säsongen, alltså det var jättelång tid alltså som det blommade, Magnus.
Ja, alltså vi har ju gjort korsningarna med det uppdraget, kan man ju säga, och försöka förlänga blomningstiden. Så de tidigaste, där är det ju alltid, de kämpar mot nattfrosten, och sen då när man kommer längre fram i maj, juni, så är det ju färre sorter som blommar, men där finns i Magnoliaskogen finns det nog en blom även augusti, september stundtals.
Du, alltså, du som har svart bälte i magnolier, hur många av dem som finns i Magnoliaskogen har du hemma, Magnus?
Jag har ju oftast föräldrarna till dem hemma, men själva de här är ju unika barn, de flesta som står där, så att de är ju en helt ny egen individ, kan man säga, så, och det är ju lite det skogen går ut på.
Så du är alla magnoliers pappa är du på något vis, eller?
Ja, det är väl Erland som har gjort de flesta korsningarna där, men vi har väl bidragit lite grann tillsammans.
Men nu lämnar vi magnolias skogen en stund och kastar oss rakt ut i den prunkande fantastiska höst, solen och alla höstfärger. Mm. Herregud alltså.
Ja, visst är det vackert.
Ja.
Och det är många som försöker jaga det till sina trädgårdar, och det kan jag förstå. Så därför så ska vi försöka att prata lite om höstfärger idag.
Ja.
Och Magnus kommer att berätta lite om hur går det till egentligen, till exempel?
Hur gör djur?
Hur gör de? Det är ju ett under, det är magi.
Det kan man ju säga. Alltså för det första tror jag inte forskningen är helt överens själva, men det i vårt land som har ett bladfall här, där är det ju temperaturen i första hand som utlöser den här processen. Och det är ju i folks trädgårdar så har man ju väldigt varierade förutsättningar, så det tar ju kanske en 2-3 år, även om man köper en med säker höstfärg, att den är så etablerad så den inleder den här processen. För växten handlar det mycket grann om att ta tillvara de näringsämnena som finns i marken och i löven.
Men alltså jag känner i år har det varit alltså ganska så dröjde länge innan liksom höstfärgerna började dyka upp där. Alltså, har det varit sent i år eller?
Det är nog lite senare i år, för vi har haft lite högre snitttemperaturer och växten, hela den här fotosyntesen och det som fortgår i växten, kan det pågå så länge som möjligt så är det bra. Och då börjar den inte baxa in de här olika färgerna som lämnar de färgerna vi ser i växten så tidigt, utan det är ju där att de skjuter upp processen lite.
Men den optimala förutsättningen för att det ska bli en sån här perfekt, alltså med färgskiftningarna, går från gul till lite rosa och sen innan det börjar skrumpna och sådär.
Lite tidig nattfrost eller en signal, alltså det behöver inte vara frost för en del växter, det beror på hur rutinerade de är. Magnolier är ju helt orutinerade, de ska ju inte ens finnas på våra breddgrader, så de får sällan höstfärger, men om man tar växter som finns här så har de ett signalsystem. En del säger att det är dagslängden, men oftast är det väl temperaturen ändå som är signalen för att de ska sluta växa, och sen börjar de ta hand om vad de kan i bladen.
Så det bästa är där liksom egentligen precis en liten köldsmocka, en mikroköldsmocka, och så fattar de, nu springer vi iväg och börjar förbereda oss för, och så kanske kan det vara lite soligt och varmt ändå sen efteråt.
Eller? Ja, har de bara inlett processen så de har slutat växa, så slutar de skicka då kväve ut i bladen, utan då börjar de ta hem då olika näringsämnen, framförallt det gröna färgämnet som är klorofyllen, och då blir det kvar olika färger i bladen helt enkelt då, som vi ser karotiner i det här lite mer gulorangea, och det röda är egentligen en sån där sockerproduktion som pågår mellan dag och natt.
Det blir en ren kemilektion det här, Annika.
Ja visst, alltså det är ju det, det är ju som magi. Ja. Alltså man fattar ju inte riktigt. Det är klart att det finns en, alltså, en förklaring till detta, men när man ser det och inte kan så mycket. Magnus kan ju väldigt, väldigt mycket om sånt här. Och då kan...
Du kan förklara så väldigt bra, Magnus.
Ja, det är ju trevligt om det. Så jag tittade på några rönnar här utanför och då ser man att man har mycket höstfärger i toppen på träden och längre ner har de inte det. Så man har ju olika förutsättningar och olika... olika viktighet när man, där man behöver baxa hem då ämnena som finns i växten. För det är ju egentligen det handlar om, att det kostar plantan rätt mycket att göra sig grön. Och det vill de gärna ta tillvara till nästa säsong då. Så det bästa är ju egentligen att ha välgödslade växter på rätt växtplats i lagom växt, vätskemängd. Och då sker processen helt per automatik och ger det här färgspelet.
Du skulle ju haft alltså ett barnprogram eller vad, alltså lärare eller någonting. Alltså du förklarar så jättebra, så till med en imbecil som jag förstår.
Nej, men jag tror man måste se det som energi i hela växten, och där är det ju det här att det som kostar plantan mycket att tillverka, det måste jag rädda till kommande säsong, och det gör man då genom att kalla in det i en viss ordning. Mm. Och då lagrar man det in i grenar och in i cellerna helt enkelt, och så kan man använda det som en liten reserv till nästa säsong. Så att det är ju smart. Är det. Så dåligt gödslade växter som vi ibland ser i offentliga anläggningar, det är ju en signal för att vi inte är rätt skötta. Vi har kanske så tydligast i barrväxter och buxbom som blir väldigt gulorangea, och det är ju helt enkelt att plantan är nervös för att kunna tillverka klorofyllet, och då drar den in klorofyllet ändå längre in i grenarna för att spara det till kommande säsong, och så är jag lysande orangeröd ungefär som en morot, och då är det ju det där gödsla för 17. Köp lite vanlig näring och ge mig, för det är det jag behöver.
Men tänker du då, jag tänker ju att då borde man ju kanske inte gödsla nu om man tror liksom, oh, en planta har blivit gul, utan man ska vara väldigt bombsäker på att just den plantan behöver, för att förklara för folk att det är skillnad på det som händer naturligt, det vill säga att det blir gult för att det drar in näring och det ska invintra, och de växterna som har stått sen 3 år tillbaka och lidit av svår svält.
Så är det naturligtvis, men man har ju en liten... det är ju en långsam process i växten, så tillför man helt vanlig kogödselkompost på höstarna, så ger man ju en liten boost som är så lågt näringstekniskt, men det håller mikrolivet i marken på gott humör. Men den här lite energikicken då, den får ju vänta till vårsidan.
Slarvar vi med det, tycker du? Alltså överlag, eller är det offentliga odlingar och sånt du tänker på, eller alltså vi som vanliga privatpersoner?
Jag är väl överraskad över att man inte avläser det själv. Ja. Om man jobbar med på en kyrkogård eller en park och någonting, och man ser att detta fortgår säsong för säsong, så kanske man kunde prata om det, att kan detta bero på någonting? Alltså varför är våra barrväxter roströda på vintern? Det är ju bara för att det reflekterar solen mindre, så plantan skyddar ju, så hade de kört ut det klorofyllet de har så de var gröna och det blir mycket frost, så förbrukas ju den också. Så detta är ju en safety catch som de har och då kopplar in helt enkelt.
De är kloka växterna.
Vi ska också säga, alltså, för er som är nyfikna på det här, alltså, vi har ju gjort det flera, så här, vi hade ju förra gången vi träffades, Annika, så var det ju avsnitt 100.
Ja.
Och nu är det avsnitt 101, bara det är ju fantastiskt, på väg mot 200.
Mm.
Men vi har gjort färggranna avsnitt. Exakt, tidigare.
Ja, för andra säsongen är där ett avsnitt där Magnus också var med, som heter Vem rådnar mest? Och det var inte så att vi satt och sa konstiga saker om varandra, utan det handlade om höstfärger. Och sen har vi ett avsnitt i säsong 4, också avsnitt 14, som handlar om det här med höstfärger. Så blir man lite nyfiken på detta, så kanske det finns mer att hämta.
färggrannaste trädet, busken eller så som du kan ha i trädgården om du nu ska ha en liten sån optimal färgchock under hösten, Magnus?
Där är ju faktiskt väldigt många lojala växter som är hyfsat populära. Vi har lönnar, vi har en sån hatobjekt som berberisen, väldigt säker i höstfärgerna. Vi har oxbären, vi har flera rönnar. Så att där är egentligen väldigt många. Det man får akta sig för är att titta på utländska sidor, för de relaterar ju till hur färgskalan är i de länderna. Och har vi inte samma förhållanden här så... Jag har ju själv varit där när man läste på Alnarp och man skulle ha vissa växter som alltid blev så fint höstfärgade, som papegojbusken till exempel. Och den är ju, ja, den kan väl få höstfärg någon gång, men är inte riktigt anpassad efter våra breddgrader, vilket gör att den fattar inte hur den ska göra, så att där blir inte upplevelsen lika bra.
Men för just att säga lönnar, alltså det är något som alltid känns att där är det alltså ett säkert kort när det gäller höstfärger.
Ja, och de finns ju som buskar och de finns som stora träd. Så har man både en större och mindre trädgård så är det ju ett användbart släkte. Så att jag tycker det är liksom att ha någon ginnalalön eller någon japansk lön eller en större också. Det är ett trevligt inslag i höstfärgningen.
Så lönnan är den lilla, alltså lönnar tänker jag liksom, nu tänker jag på Alnarp och du vet ju, där finns ju gigantiska lönträd, men för lite mindre, alltså om man nu, vilka sorter finns det för oss som har lite mindre täppa?
Alltså för det första är det väl så att lönnen vill stå lite öppet, så att man får ju titta på hur trädgården ser ut lite grann. Man skräddarsyr ju alltid lösningen efter hur det ser ut, för att det är ju ändå, vi måste ha ett rätt hyfsat ljusinsläpp för att få den här bra färgprakten. Annars kanske man kan gå över på en benved eller någonting som brukar prestera högre i ett lite skuggigare läge. Så att det där är ju en skräddarsydd lösning, kan man säga.
För BNB, det uppför sig även om det är skuggigare. Ja, en annan sån som jag tycker är väldigt trevlig även i lite skuggigare lägen, en klättrare, rostvin.
Ja, just det.
Hemma hos mig så uppför den sig även i skugga numera, med några år på nacken som sagt. Va?
Så vinväxt överhuvudtaget kan ha fina färger?
Ja, och då är det väl igen det här, var kommer de ifrån? Mm. Ja, och hur uppför de sig och så? Med färgen.
Rostvin säger, det finns några andra vinsläktet där som man kan...
Ja, det finns det alltså, men det är väl det att den som tänker vin vill oftast tillverka vin. Så därför så kan man väl säga det att de här, den poetiska färgskalan i vinrankerna då kanske inte är, utan då har vi ju kanske snarare då vildvinen. För det är ju då rådhusvin och vanligt klättervildvin, och det ger ju inga vindruvor eller någonting, men det är ju en väldigt, väldigt säker höstfärgning i dem.
Alltså jag har sett även på fasaden på slottet ute i Alnarp, fantastiska alltså vin, alltså där är ju en sån färgspektra som heter duga, alltså
Och även då där det är lite, alltså där det är skugga, alltså på norrsidan av en vägg, det behöver ju inte vara mörkt för det.
Men det roliga är på ena sidan där så är det lite mer ljus och på andra är lite mindre. Och alltså det är så roligt för att det blir liksom en, alltså som de går i olika nyanser runt.
Ja, de gör ju det alltså. De är ju programmerade då, så, som vi säger då, kommer hur kylan slår till eller dagslängden slår till, kommer programmera den och göra på ett visst sätt, så att inom trädgården kan det ändå slå på en säkert en vecka, 14 dagar, när man får en bra utfärgning av höstfärgerna.
Vi har ju snackat lön, vi har snackat lite vin, men vad finns det mer för andra växter som man nu förbereder för nästa års höst då? För det är lite sent nu om man nu vill ha lite höstfärg. Man får gå och palla lite blad någonstans.
Ja, det kan man ju göra. Men alltså, en sån buske som får plats i många trädgårdar som var mer poppis förr och som jag gärna pratar om, det är ju korneller med korallkornell. Alltså den får ju en höstfärgning som är väldigt röd och sen sina röda grenar, så att de piffar ju till på många ställen. Det är, käpphästen då är ju beskärningen, att för allt i världen beskär den busken lågt med jämna mellanrum så att den behåller sin röda färg. Ja. Men där finns ju fler. Om man nu har alltså, mer rhododendronstuk och tycker att det är lite trist, kanske så de japanska lönnarna självklart skulle ju kunna bo tillsammans med den typen av växter. Men hybrid trollhassel till exempel. Och den blommar tidigt på...
Vad ger den för färg på höstkanten? Är, den, är det samma lite
gul?
Okay.
Mm. Sen behöver ju inte höstfärgen bara vara röd. Utan det är ju många som har förföriska gula färger också. Det är väl det där att gult, jag vet inte, där är många som tycker det är lite tråkigare på något sätt. Men där är ju då som ginkgoträden, det är ju en fantastisk gulfärgning i dem. Och där vi har en hel del aplar som blir väldigt vackert gula. Så att,
men jag tycker det är kombinationen med alla de här, liksom, både det gula, det röda och sen då något som är lite senare fortfarande är grönt. Mm. Liksom, när man har hela den. Man kan bara stå, liksom, alltså jag kan stå och titta i ett timmatal. Liksom, på...
Och det är ju ett värde i växten i sig att den har en höstfärgning som... när man som kund kommer och tittar på plantskolan så brukar jag ju prata om det här med blommor. Att det är kanske inte den enda väsentliga detaljen, utan det är ju ändå
nu
så
är du där igen,
att... Annika. Ja, nu är jag där igen. Men tänk om man liksom listar sina växter, sina drömväxter då. När de får många poäng, bland annat höstfärgning då, förutom att de kanske har en vacker blomma, ett vackert växtsätt och så, då får de ju många fler poäng. Och det hade ju varit enklare om folk tänkte så kring växterna och inte bara faller för blomman, för då riskerar man ju igen att komma hem med en växt som är snygg i blomningen men som inte tillför någonting mer. Och det finns ju så många fina som tillför även höstfärger och andra kvaliteter.
Så du ratar fortfarande de som bara ger blomning?
Ja.
Det gör du överlag. Så. Magnus, hur är det med dig?
Alltså blomning, fruktsättning är väl inte någon nackdel. Alltså det pratar vi om fågelfoderväxter och bifoderväxter och den där, så är det ju egentligen för allihopa. Så att schyssta löv för igelkotten och alltså det är ju mycket att väva in i det man handlar
hade
in.
Du valt bort, hade du valt bort någonting som bara blommar, Magnus?
Nej, det har jag ju inte.
Nej. Alltså där, alltså där märker jag här liksom att...
Ja, jag är hårdare.
Ja,
ja.
Rigid där.
Jag har större trädgård. Så jag har både och.
Ja, men då har vi fått lite tips på några sköna växter. Men då undrar man, hösten är ju här med alla dess vedermödor, kyla och färgklickar. Men det kan också bli lite växtproblem. Och jag tänker, hur står det till i trädgården, Magnus? Vanliga sjukdomar, grejer som kan dyka upp fram på höstkanten som vi ska vara lite extra vaksamma på.
De är väldigt tunga lerjordar kan få för mycket väta när vi får. Vi har ju de här nederbördsmängderna har ju ändrat sig lite grann. Så att ser man att man har väldigt mycket stående vatten eller vattnet inte kommer bort så snabbt, så kanske man får tänka lite på att man ska gräva ut och dränera extra och såna här saker. För att för mycket väta över vintern är inte bra för växterna.
Då kan det gå rent åt skogen sen fram på
ja,
vintern.
Alltså där är inte så väldigt många växter vi har i våra trädgårdar som kan stå med dränkta rötter. Det är några få björkar och pilar och alar och sånt, men det är inte de folk köper för att ha i sin trädgård. Och jag tror ju många tycker att så mycket vatten som möjligt är bra, men allt har ju sina begränsningar. Ser man att det träcker undan rätt dåligt hos en, så ska man nog fundera på hur man anlägger sina rabatter.
Okej.
Okay. Upphöjda, alltså att höja upp planteringar är ju ett sätt att få lite mer fall bort av vattnet. Så att har man det besvärligt.
Jordförbättring och göra så att de mulchar till det lite grann och så att det blir lite så...
Alltså, men framförallt att bli av med vattnet.
Ja, men det handlar ju om det att man kan tillföra vatten när det är för torrt, men du får inte bort det när det är för mycket. Mm. Och liksom, det är ju en grundregel. Det är ju som man har någon som vattnar krukväxter för en och det är fullt i krukan när man, ytterkrukan när man kommer hem. Det är inte speciellt bra för plantorna. Och det är ju samma utomhus egentligen, att hur får vi bort för mycket vatten? Så man bör ändå ha med det när man börjar från början. Oj, här har jag en väldigt...
Man då är det lättare att rädda någonting som håller på att torka in än att det är någonting som håller på att drunkna.
Ja, det är därför jag har det så bra i min trädgård. Ökentort.
Just det, du har den lätta sandjorden som vi alltid brukar prata om.
Ja, men det kan vara en fördel många gånger nu på hösten ju. Mm. Ja, när färgskiftning och sånt säger att mina plantor de riskerar inte att drunkna. Och det kan jag ju vara glad för. Man får glädja sig åt det lilla.
Men jag ber ju många gånger kunderna att gräva ett rejält hål då, kanske 60 cm djupt, och så fyll det med vatten. Försvinner det på en timme så har man egentligen inget problem, för då finns det kapillaritet som tar hand om de här vätskorna, så man kan ju lätt avläsa. Många tror ju liksom att man behöver hyra in någon hydrolog eller någon från SMHI som fixar det, men egentligen är det ju helt normal logik. Gräv ett hål och vattna i och försvinner vatten, ja, men då är det ju inte så besvärligt. Men är vi på de här packade lerjordarna som vi har på vissa ställen i Skåne, så gäller det ju att vara något mer aggressiv i sin anläggning.
Hur svårt kan det vara? jag bara undrar, Annika, visste du
att... Ja, alltså nu har jag ju hittat någonting som jag tyckte var roligt igen. En artikel där man man liknar växter vid människor, och jag gör ju ibland det. Alltså jag tänker på växter som torresar till exempel, ja, eller primadonnor och så. Och så är det ju ganska fantastiskt igen att nu kan ju då växter liknas för oss hur de funkar. Så det här med lukt till exempel och smak, då finns det liknande funktioner hos växter som gör att de kan känna, alltså lukter och smaker. Typ så att om du är en ek nu och så blir du sjuk för att du får ett angrepp utav någonting, då signalerar du, och så jag som är en annan ek då kan jag liksom känna de signalerna som du nu har skickat och förbereda mig för samma typ utav angrepp som du är utsatt för. Alltså är det inte ganska genialt att växterna gör så?
Alltså de kommunicerar?
Det är magi. Ja, jag tycker det.
Visste du det, Magnus?
Nej, jag har hört något liknande, så att visst.
Ja. Pratar dina magnoliabuskar med varandra?
Nej, men jag är ute och pratar med dem rätt mycket, så för att trötta ut dem lite.
Annika brukar ofta prata om att hon tar sin runda på morgonen och tar tandborsten och går ut i morgonrocken och säger hej och tjena och kolla hur ni mår och sådär. Gör du samma sak, att du har din runda på morgonen eller kvällen eller så, eller?
Ja, på kvällen oftare. Nej, men man kollar ju på sina kompisar som är där, liksom om de har presterat höstfärger eller om de bara ser för arten och sorten normala ut, som vi säger.
Skäller ut dem då om de inte har presterat, eller?
Nej, men man kan ju tycka synd om dem, att man själv har tillkortakommanden i näring eller vattentillförsel, eller att man kanske skulle gjort någon beskärningsåtgärd.
Mm. På en liten yta på 4 kvadratmeter så lyckas vi klämma in de mest makalösa grejer. Vad klämmer vi in idag, Annika?
Nu så låter vi det brinna, tänker jag, på 4 kvadrat.
Ja,
okay. Ja, säger du så glad ut.
Tänder på som pyromanen sa.
Ja, nej, jag tänker en bra jord och så ett soligt och väldränerat läge då. Nu sätter vi in en kopparhög mispel där. Ja, då är det en pjäs som kan bli ganska hög. Den kan, alltså en hög buske, man kan stamma upp den om man vill. Alltså det här med att plocka bort grenar nerifrån efterhand som den växer och blir äldre. Upp till sin 4. Den har ett vackert kopparfärgat bladutspring och sen så får den vacker höstfärg. Ja, tänk dig nu att nu har den stått där ett tag, eller så sätter vi det samtidigt och köper vi ett större ex. Och sen så lyfter vi upp så att vi får bladverket till att vara lite högre. Så att på den soliga sidan av detta nu så sätter vi en sak som heter kryptuja, som inte alls är en tuja. För de nu som genast säger när jag säger tuja, tycker jag inte om. Nej, det bara råkar heta så på svenska då. Mikrobiota. Upp till zon 5. Då får den en ganska mysko höstfärg och vinterfärg. Alltså också åt det kopparaktiga hållet. Och det påbörjar den nu. Och så ser den lite skum ut. Den tycker jag är charmig bara därför att den inte är helt grön. Utan någonting annat. Mer som kommer nu på hösten då, i färgning då. En björkspirea. Ja, som faktiskt då är en spirea, en meter ungefär hög, och får också en sån här varm kopparorange färg. För de som nu tycker att nej, i min trädgård får det inte förekomma spireor för den är så tråkig, så har vi nu ett alternativ, och då skulle man kunna putta in för att få till lite mer kopprigt färg då, kopparstarr. Ett gräs som ligger så där i knähöjd i höjd istället då. Så om vi har nu satt en stycken kopparhängmispel, 2 stycken kryptujor och en björkspirea, så är det täckt på de här 4 kvadratmeterna. Om det är så att man nu inte vill ha den här spreator, som är en björkspreja, så sätter man istället 9 stycken kopparstar. Då kan man ju gruppera det, antingen 3 på 3 olika ställen eller alla 9 ihop. Det, så det gör man som man vill. Så nu kommer det vara väldigt fräckt hela säsongen.
En färgklick.
Man borde ju vilja ha en björkspreja.
Det, ja, det, visst
borde man. Alla vill ha det.
Alltså nej, det är inte de så. Flesta ser ju inte att det är en spirea, utan det är när man hör det svenska namnet i så fall.
Ja,
så
hur många har du hemma?
Det är ju det
de är många.
Ja, men de är användbara, för de går i många lägen och de är lätta att forma, och den här säkra fina höstfärgen och de runda vänliga bladen. Alltså den har så många positiva egenskaper som särskiljer den sig från andra spireer, så att det är en höjdare.
Den är trevlig också för att den har ett mörkt grenverk och ganska tätt, så den blir ju som en form på vintern, så den är snygg där också.
Den håller undan ogräs helt enkelt, så att det är en sån där unikum.
Win-win helt enkelt.
Ja, många sådana.
Innan vi tar oss vidare till nästa gång, så ska vi ta de rätta svaren. Vi har haft en tävling i samband med vårt 100-avsnittsjubileum. Mm. Annika, du som är frågechef här i programmet, quizmaster.
Ja.
Jag ska också säga att de som har vunnit i vår lilla checka tävling, de kan återfinnas på vår Facebook-sida. Och så är det med det, och så har de blivit underrättade via ett litet privat meddelande. Ja. Och de rätta svaren då, frågorna, Annika?
Ja, det var väl inte så svårt. Alltså det här som du tyckte att det var lite besvärligt, Sambucus racemosa.
Jag tänkte på likören då, tänkte jag på Sambuca då.
Den druvfläder, den ska man ju absolut då inte göra någon saft på, inte alls nyttigt. Och självklart så vet du ju svaret på fråga 2 om vem som vann pumpatävlingen. Ja, det, så det kan du
om
säga.
Om det tvistade lärda, så det var många så att säga, som trodde att alltså, du hade planterat en, gett mig en dålig växt så att den skulle liksom... Och att det var egentligen jag som... Men det var Annika då som vann enligt vissa uppgifter. Andra källor säger annat, men det kan man säga då. Ja.
Och sen på fråga 3 så var det ju den här... apelsläktingen då, professor Sprenger, som var svaret.
Där har vi så professor har vi Sprenger. Ja. Så det klarar ni av det, och hoppas att ni får kul på ni som vann presentkort och får ut och handla. Nästa gång vi ses, Annika, vad ska vi gräva fram då?
Vi tar vackra vintervyer. Vi spär på det här med skönheten när man inte har någon blomning att skryta med. Men det finns andra kvaliteter.
Härligt. Och så kallar vi in dig till jultjänstgöring, Magnus.
Ja, vad bra.
Jag har en plan för dig.
Ja, härligt.
Där ser man.
Jag har en plan, Sickan. Hörrni, det här är i varje fall trädgårdssnack. Vill ni ställa frågor och göra glada tillrop, så kan ni göra det via vår Facebook eller Instagram. Trädgårdssnack.
Trädgårdssnack.